Hej och välkomna tillbaka. För nu var det ett tag sedan, Hanne, att vi
Ja,
pratade.
som just jag känner mig ringrostig.
Eller hur? Nu vi då igen. Ja, det var säkert närmare 2 månader sedan vi poddade.
Jag kommer knappt ihåg när det senast var.
Men vi har ett gammaldags tema, tänkte jag säga. Ett typiskt tema. Någonting som vi pratar om väldigt mycket i belöningsbaserad träning och som oftast används som ett argument för att inte vilja träna belöningsbaserat. Alltså tiggighet.
Yay! Nu ska jag ha en
Yay!
trumvirvel.
Eller hur? Och jag måste säga att det är ju befogat kritik, eller hur?
Jo, jo, men
Det är
absolut.
absolut något som dyker upp.
Och mycket irriterande. Alltså jag kan ju känna liksom en tiggig häst som jag inte vet vad jag ska göra med. Alltså jag blir galen på den. Det är så här, åh, låt bli!
Eller det lockar fram något i oss som är riktigt där. Oh,
Ja, men
man vill
verkligen.
lite grann börja putta och så här, sluta.
Ja.
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 Speciellt om man själv inte riktigt vet vad man ska göra åt det.
Jo,
Eller hur?
men verkligen. Här kan man säkert gräva djup så här, psykologiskt i att människor, vad händer liksom? Det skulle också vara intressant, men vi sparar det kanske.
Vi sparar det. Jag tänker att vi pratar väldigt praktiskt.
Ja, det hjälper
så,
mest.
vi börjar med 2 scenarion, typiska eller kanske inte så typiska. En av dem är väldigt typisk. Vill du börja med att berätta, Hanne?
Men låt säga att man precis har börjat, ja, det kanske inte behöver vara precis ha börjat träna klickträning heller, men i alla fall. Man tränar med target, hästen ska dutta på en target och så ger man belöning och så ska man göra en ny repetition. Och däremellan så vill man kanske att hästen bara ska stå och vara lugn och vänta tills man tar fram targeten igen. För det är ju det beteendet man tränar på. Man tar fram target och hästen ska dutta och så ska den få belöning och så ska den vänta på nästa repetition. Och ganska vanligt så börjar hästen liksom göra saker. Den står inte lugnt. Den kanske biter i magväskan om man nu har det, eller biter i en själv, eller börjar nosa någonstans, eller gå iväg, eller jag vet inte vad.
Krapsa med ett framben.
Precis.
Kanske försöka leta upp den här targeten som man nu håller bakom ryggen.
Ja, precis. Det också.
Ja, tog den vägen.
Ja. Ja, och lite så här, vad gör vi då? Varför händer det här?
Varför händer det här? Och precis just då, i det här, så är det så svårt att hitta en lösning. För att det enda vi vill är att hästen ska stå lugnt. Och vi tänker så här, vi får inte belöna det här genom att starta nästa repetition. Eller hur? Vi vill inte ta fram targeten. För vi vill att hästen ska vara lugn först. Så vi står egentligen och väntar på att hästen ska vara lugn. Och till slut så kanske vi börjar också försvara liksom vårt utrymme i form av att vi så här puttar undan hästens huvud. Eller så här, till slut kanske vi går därifrån för att vi tycker att det blir för jobbigt. Eller vad vi nu gör.
Du hade ett annat scenario.
Ett annat scenario. Nu är vi i en lösdrift med ett föl som inte har blivit hanterat särskilt mycket. Som inte har haft grimma på sig mer än någon gång kanske. Och inte blivit, alltså ja, den går inte att hantera riktigt än. Och det är 2 människor som är i den här lösdriften. Mamman är nära men står uppbunden så att hon kan inte komma till människorna. Och fölet får godisbitar från människan. De håller på och tränar också taget på grimma. Så att fölet nosar på grimman lite då och då och får en godisbit. Men man ser att den är skeptisk till att nosa på grimman. Och emellan, den gör någon repetition och emellan så börjar den gå omkring. Kanske gå runt människan lite grann, nosa lite, får en godisbit och går runt igen. Och någon gång så sträcker den också på nosen fram mot grinden, man når inte riktigt. Så den får inte klicka godis. Då går den till den andra människan, biter den människan och går tillbaka till den som håller i grimman. Sen går fölet omkring ännu mer och till slut börjar den komma in med bakdelen mot människan. Går några varv till och sen kommer det en spark. Och människan blir sparkad bakut mot benet. Och nu är det till och med ett shettisföl. Så att den är inte jätteläskig, såklart. Hade den varit jättestor så hade man ju inte kunnat stå kvar kanske. Men ändå, verkligen inte ett önskvärt beteende.
Och kanske också, även om det är bara en kättisfull, så kan det också vara ett beteende man känner sig, att man blir rädd av.
Absolut, ja.
Och det kan ju vara att man har tänkt att barn ska hantera det här fölet eller hästen när den blir större sen. Och, ja.
Eller hur? Ja, man vill ju att hästen ska ha en bra framtid. Inklusive människor som överlever.
Ja, precis.
Ja. Så två lite relativt typiska händelser, tänker jag. Ja.
Hur löser vi de här?
Ja, hur ska vi lösa de här? Jag tänker så här, alltid när det gäller problemlösning, och vi kan se det här som olika typer av problem. Alltid när det handlar om problemlösning så behöver vi fundera på vad vill vi att hästen ska göra istället? Det är väl liksom mottot vi ska ha med oss. Skriv det någonstans på en tavla.
Ja, precis. För det här känns som att, för mig i alla fall när jag började, så hade jag inte fattat att det inte finns någonting som inte är ett beteende. Allt vi gör är ett beteende. Oavsett om beteendet är att stå still och andas lugnt. Typ. Mm. Så det är också ett beteende. Det finns liksom inget icke-beteende.
Nej, det finns ingen vakuum. Utan alla beteenden går ju liksom kloss an. Och bara inte göra ingenting.
Nej, precis. Och bara det medvetandet om att allt är ett beteende gjorde för mig i alla fall lättare att börja tänka problemlösande i sådana situationer.
Ja. Eller hur? Och då, om vi tänker då så här, men hur ska jag öva på just det beteendet snarare än att jag försöker få bort det andra beteendet som jag inte vill ha, så behöver jag öka det beteendet som jag faktiskt vill ha. Därför att om vi bara skulle bestraffa det beteendet som vi inte vill ha, så finns inte då information till hästen om vad den faktiskt ska göra istället. Ja, och det är väl det man behöver komma ihåg, att just informationen hästen behöver är ju det som är liksom våran röda tråd, eller hur? Att hästen i just den här situationen där problembeteenden dyker upp, så vet inte hästen vad den ska göra istället. För annars hade den gjort det, eller hur? Eller så vet den kanske att vi har försökt den någon gång, men det är inte tillräckligt värdeförstärkt för just att liksom klara av den här situationen.
Och det verkar ju också som att när man kanske har förstärkt ett beteende i en sammanhang. Och i alla fall har jag märkt det, att när jag försöker be om samma beteende i ett annat sammanhang, så är det som att det inte klickar ihop i huvudet på hästen. Att den inte riktigt, det är som att den är någon annanstans i hjärnan, och då där finns inte riktigt det här beteendet. För nu håller vi på med det här beteendet, eller vi håller på med en annan övning där vi inte har förstärkt just det beteendet jag vill ha i den övningen. Och då är det som att det är borta liksom. Det är så intressant bara att observera att så kan det vara.
Verkligen. Det är väldigt vanligt faktiskt att våra signaler till beteende fungerar i vissa sammanhang. I vissa miljöer, så att det kanske fungerar jättebra i stallgången men inte alls ute i paddocken.
Eller tvärtom.
Eller fungerar jättebra när jag själv men inte när det andra i stallet också. Eller hur? Precis. Det kan ju vara massa olika saker som påverkar de här beteendena. Och vi tror ibland att vi har en jättetydlig signal för det här beteendet. Och vi tror att det ska vara liksom självklart att hästen har kopplat det till just den signalen vi hade tänkt. Men hästen har kanske kopplat det till en mer, mer komplex signal där det innefattar även miljösignaler. Var jag är, eller var människan står, eller
prylar som finns runt.
Prylar som finns eller inte finns. Tid på dygnet och så vidare.
Ja.
Som faktiskt är en del av våran signalbild. Eller hästens signalbild. Eller hur?
Just det. Men om vi tar det här beteendet med targeten. Eller scenariot, inte beteendet. Scenariot med targeten som jag berättade om först. Och om det är så att vi vill att hästen ska liksom dutta på targeten och sen slappna av däremellan och bara stå och vänta. Jag tänker spontant att det är ganska avancerad egentligen. Ja. Faktiskt. Det låter enkelt, men det är faktiskt avancerad träning. Ja. För att det är inte lätt för en häst att bara stå still och inte och bara vänta. Mm. Alltså nu gör de ju det i vild tillstånd. De står ju ibland liksom bara hänger och vilar sig. Men det är så att de vill äta någonting och det finns mat, att de vet att det finns mat tillgänglig, så äter de ju bara den. Och när de vet att det finns, människan kan ge mig mat, så är det som det inte är deras naturliga beteende att bara stå snällt och slappna av. Då är det mer så här, jag måste leta efter det här, den här maten, eller vad jag kan göra för att få den här maten.
Ja, speciellt när vi har satt igång det systemet just genom att börja träna på det här viset, så har vi ju liksom fått igång hästen i det här sökandet och nyfikenheten och entusiasmen och motivationen. Mm. Och sen är plötsligt säger vi så här, ja men inte just nu.
Precis.
Och hästen bara, va? Ja. Förstår. Ja. Vad ska jag göra för att liksom få nästa klick och godis?
Ja.
Så att vi kan absolut se att så här, stå still med huvudet rakt fram är någonting som vi behöver träna på och förstärka separat.
Mm.
Så att vi kan inte bara utgå ifrån att hästen ska hitta dit om vi inte tränar den på det medvetet och specifikt.
Mm. Det är ju ett beteende i sig. Alltså det är ett beteende.
Ja, det är ett beteende. Och vill vi då att hästen automatiskt ska göra det här beteendet efter den har fått sin godis, så vill vi att den direkt väljer stå still med huvudet rakt fram och ser ganska snäll ut. Då behöver vi ju öva på det så pass mycket så att det blir ett standardbeteende för hästen.
Mm.
Alltså någonting som hästen vet att om jag inte vet vad jag ska göra, då är det detta jag ska göra. För det kommer jag alltid bli belönad för.
Mm. Men där också säger du, det måste jag då också få belöning för det. Och då behöver man ju också träna på att, alltså i början så kommer du behöva ofta belöningar. Nej, men
hög belöningsfrekvens.
Ja, hög belöningsfrekvens. Och sen så får man ju träna in då duration i det hela så att den kan stå längre och längre stund. Men det är ju inte så att nu kan min häst slappna av och stå med huvudet rakt fram. Då försvinner belöningarna. För då kommer den igen börja leta efter vad ska jag göra för att få min belöning.
Ja, och det är det, om vi tänker då lite grann på det här som att vi har ett överskott av ett beteende och ett underskott av ett annat beteende i just den här situationen. Mm. Då behöver vi verkligen tänka att vi vill absolut inte träna på överskottsbeteendet. Eller hur? Mm. Det finns redan där. Vi behöver verkligen inte träna på det för att vi vill ha bort det. Utan vi måste fokusera på det vi har ett underskott utav. Och tänka att okej, vi har lagt för lite belöningar på det här beteendet. Så vi måste belöna upp det.
Mm.
Alltså gå tillbaka till huvudet rakt fram. Stå och belöna för det. Mm. Utan att det blir för svårt. För att vi vill inte ha repetitioner med fel, 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 rätt, klick och godis. Fel, fel, rätt, fel, rätt, klick och godis. Eller? Mm. Mm. Utan vi vill ha rätt, rätt, rätt hela tiden. Alltså, vi vill ha rena loopar.
Mm.
Så att det inte smyger sig in det här felbeteendet av att hästen rör sig eller nafsar eller vad den nu gör. För att då får vi med oss det beteendet i förstärkningshistoriken. Vi övar på det trots att vi inte har tänkt det. Så att vi vill ha rätt. Och hur ska vi få rätt då? Jo, genom att göra det jättelätt att göra rätt. Alltså, apropå det du sa, Hanna, med duration. Eller hur? Att vi har väldigt, väldigt, väldigt kort sekvens av huvudet rakt fram. Och direkt kommer det en godis. Och då kanske jag inte behöver klicka ut. Jag bara står och matar min häst för huvudet rakt fram.
Mm.
Tills min häst blir så här, okej, om jag bara står här med huvudet rakt fram, då kommer det goda ting att hända.
Mm. Alltså jag märker så...
Säger du, Hanna?
Nej, jag tänkte på att reflektera hur... Jag tränar det där med min häst för lite, men vi gör det med jämna mellanrum. Men jag märker att det hjälper jättemycket om jag seriematar hur mycket som helst först. Mm. Det är som att han då fattar att okej, nu är det bara det här jag ska göra. Och då kan jag ganska, med honom, det här är olika från häst till häst. Men med honom så kan jag ganska snart då, när jag ser att mata bara så här 3, 4, 5 gånger, liksom jättesnabba repetitioner med bara mata. Så kan jag liksom ganska snabbt då gå ett varv runt honom. Men det betyder också att vi har tränat på det innan. Alltså i mycket kortare kriterieökningar. Så, men nu han behöver fortfarande att jag ser i mata jättemycket för att bara fatta att det är bara här du ska stå nu. Det är som att det blir en signal i sig
att han ska stå
där. Och sen så kan jag göra väldigt mycket annat. Jag kan också ibland liksom gå långt bort, hämta någonting. Jag kan gå ut ur, så att han inte ens ser mig, komma tillbaks. Han står på samma plats. Så bara liksom för att ge ett exempel också på hur det kan bli.
Eller hur det kan utvecklas.
Ja.
Till att bli väldigt praktiskt användbart.
Men att man också fortfarande kanske behöver den här seriematningen.
Här, massa godisar, kommer du ihåg? Ja. Det här betyder står kvar här. Ja. Nu ska det bara stå kvar.
Ja. Som att man, jag får en sån här bild på att man stoppar pengar på en sån här.
Ja.
Man stoppar massa pengar så får man samma beteendet väldigt länge.
Jag plussar på här lite så att det håller på liksom i flera minuter. Ja. Och jag tycker att det är en bra signal att matta några gånger. Jag tror att jag gör likadant faktiskt. I alla fall med vattnet gör så.
Jag kan ha ju signal att jag liksom håller upp handen och säger stå där.
Ja, jag tänkte på det. Du har den signalen.
Ja. Men det känns som, alltså jag behöver på något sätt göra både och, då gör det bättre effekt.
Supersignal.
Ja. Ja.
Sen tänker jag så här, lite grann apropå det här att vi tar fram targeten.
Mm.
När vi tar fram targeten så är det absolut rimligt att tänka att vi vill ha, att hästen gör ett bra beteende, någonting önskvärt, när vi tar fram targeten. Eller hur? För signalen som vi då ger, alltså targeten dyker fram, kommer belöna det beteendet hästen gjorde när jag tar fram targeten.
Ja, du menar alltså innan man tar fram targeten så vill man ha ett beteende som man vill, som man vill ha.
Men annars kommer det vara, och säga att hästen står och krafsar med ett framben och jag då tar fram targeten och upprepar det. Häst krafsar, då kommer targeten fram. Vad kommer hästen lära sig då?
Mm. Det är smart att krafsa, för då blir det kul.
Eller hur? Om jag bara krafsar så kommer targeten komma fram och då kommer det leda till godis.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Vilket är ett effektivt sätt att träna någonting. Alltså, vi kan kedja ihop två beteenden så här. Och verkligen, vi kan till och med shapea det första beteendet med hjälp av signal för nästa beteende. Som hästen då tycker om, såklart. Den signalen måste ju vara väl förstärkt och verkligen fungera med positiv förstärkning. Annars kommer det inte funka så. Så det är absolut en rimlig tanke att tänka att vad vill jag att hästen gör innan jag tar fram min target? Bara sättet att komma dit behöver vi fundera på, eller hur? Vi kan inte bara släcka ut de här dåliga beteenden. Vi kan inte bara vänta på det, utan vi behöver skapa en miljö där det är lätt att lyckas. Och vi behöver då kanske belöna upp det beteendet vi vill ha först. Så säg då att jag går från... Jag har seriematat min häst några gånger för stillastående. Och direkt tar jag fram targeten innan min häst har hunnit göra fel. Då har jag ju liksom minskat riskerna för att det ska hända någonting oönskat emellan. Så att jag får vara ganska snabb med att ta fram targeten. Snarare än att jag väntar och sen, oj, nu börjar hästen göra något fel igen. Och då måste jag vänta ännu lite till. För då vill jag inte ta fram targeten.
Mm.
Så att det, genom att liksom... korta den tiden så att det inte finns utrymme för något fel. Så kan vi få rätt.
Och den tiden kan vara så kort att jag även står med min hand under hästens mule. Den äter fortfarande. Och targeten kommer fram.
Ja.
Så att den redan finns där när jag tar bort handen.
Ja, eller hur? Eller att vi bara har en stationär target som finns där. Inte någonting som jag tar fram och tar bort. Utan targeten är framme hela tiden.
Mm. Men det kan ju... Men det kan ju vara liksom att man vill... göra någonting med targeten. Man vill att hästen ska böja sig. Eller den ska, så att man vill ha en rörlig target. Eller man vill träna på att man ska följa efter. Att man går liksom.
Då tänker jag att. Då, medans jag håller godiset under hästens mun. Rör jag targeten till nästa plats. Med min andra hand. Så medan hästen äter. Flyttar sig saker. När maten är slut. Då blir targeten stilla. Och hästen får direkt information om vad det är som gäller nu. Och det här är också en aspekt i det. Att hästen blir informationslös. Eller det blir ett informationsglapp. När den inte får en signal för vad den ska göra. Direkt efter godiset. När nästa repetition börjar. Och det inte finns någon information. Då finns det också ett mycket större utrymme för oönskade beteenden. Men om vi då direkt har signal på någonting. Och om i det här fallet är det en target, det är ju signalen för hästen vad den ska göra. då finns det också mycket mindre risk att det kommer oönskade beteenden.
Mm. Och jag tänker egentligen är det, om man vill, om man nu tränar med target, en övning med target, så en rörlig target, om man vill att hästen ska stå still med huvudet rakt fram mellan repetitionerna av att targeten kommer fram, då är det egentligen två övningar som man kedjar ihop.
Mm.
Och då behöver man ju träna på de två beteenden separata jätteväl först innan man kan börja kedja ihop dem.
Yes.
Så, ja, jag tänkte det är som att jag kan förstå att man inte ser det när man inte är van att tänka beteende på det sättet.
Mm. Men, att det faktiskt är två saker som vi bör träna separat. Ja,
precis.
Ja. Och det är ganska vanligt att vanligt nybörjarmisstag kanske att försöka klumpa ihop flera beteenden samtidigt. Och då får vi ganska så här slarvig träning. Det är ju jättevanligt. Jag gör det fortfarande om jag inte tänker mig för.
Jag tänkte också på det. Ja, fast jag har tränat sedan 2019 så kan jag fortfarande göra det. Det var ju någon video där du jag har skickat dig och du bara, du, det här är ganska många beteenden samtidigt. Bara, ja, just det. Mm. Ja.
Eller hur? Man är så van med det i traditionell träning, så gör man verkligen så att man klumpar saker. Mm. Men om vi tänker rent beteendemässigt så blir det väldigt svårt när vi försöker träna flera saker samtidigt. Ett exempel från gårdagens lektion där vi försökte träna en häst till att hålla sin mule vid en targethand, en knuten näve, så skulle hästen hålla mulen där och det skulle leda till en öppna. Så hästen ska hålla där under ganska lång tid, flera sekunder, och följa med handen när den fördes åt sidan så vi kunde få en böjning som sedan skulle göras i skritt. Och ett typiskt exempel där är att man börjar öva på det här i skritt. Så att vi skrittar, targethanden kommer fram, hästen nosar på den typ och vi klickar någonstans. Och då blir det också väldigt typiskt att hästen blir slarvig i det här beteendet. Så var ska mulen vara någonstans? Skulle den vara lite ovanför? Den halkade av lite grann, hamnar lite på sidan istället, hamnar lite under, hamnar lite över. Så att vi får ett väldigt så här, en stor variation i beteendet, eller hur? Mulen någonstans i närheten av den här targethanden snarare än exakt här. Och då kommer vi, tränar vi in den här variationen redan från början, då kommer vi få det, eller hur? Det kommer inte helt plötsligt bara bli rätt, utan vi får med den här variationen framåt. Speciellt om vi då samtidigt skrittar och hästen böjer sig lite olika varje gång, kanske stannar, kanske fortsätter gå, så blir det väldigt rörigt helt enkelt.
Mm.
Och det blir svårt, vad var det vi klickade för?
Ja, precis.
Ja.
Ja. Ja.
Så vad gör man? Vi tar isär det, eller hur? Okej, vi behöver stå still. Öva på duration på exakt det här targetbeteende. Mule så här på min hand. Inte på sidan, inte över, inte under, utan mot min hand med överläppen. Eller hur? Att man verkligen tänker sig, hur vill jag att det faktiskt ska se ut? I mer i detalj. Så att man får en tydlig bild av vad det är jag klickar för. Och sen kan jag sen göra det. Och föra handen lite åt sidan. Stilla stående. Eller hur? Och fortsätta ha med duration och lugn. Och sen kan jag göra det i skritt. Men huvudet bara rakt. Sen kan jag göra det i skritt. Och föra den lite åt sidan. Och bibehålla liksom korrekthet i beteendet.
Mm. Och det här, alltså jag fattar det här att det är bra. Men jag känner som min personlighet. Det är som att där kommer den här treåringen i mig fram. Bara, nej, men jag vill att det ska bara funka på en gång. Jag vill inte bryta ner. Alltså, det är lite intressant på något sätt. Varför är det? Det är som att det blir tråkigt när man ska gå i ett så detaljnivå. I min hjärna känns det liksom tråkigt. Samtidigt vet jag också, när jag väl har gjort det. När man är så här petnoga och med detaljerna. Så kommer man rätt fort framåt. Och det är mycket roligare faktiskt. För att då, man får ju själv en belöning av att hästen gör rätt. Att det funkar. Och att man ser framsteg. Så egentligen så det är som en så här. i min hjärna så ser det som att det här är tråkigt. Och jag vet inte, jag kanske har blivit fått straff för någonting, detalj i baktiden. Nej, det tror jag inte. Nej, men,
ja, men jag tänker undersöka människans känslor.
Precis. Ja. Nej, men det är ju en del av träningen. Det handlar ju också om vad jag som människa blir belönad för. Och jag kanske inte tror att detaljarbete, om man kan kalla det det, är belönande. Men jag vet ju, så det kanske, jag behöver träna mig själv ganska mycket så att det blir väl förstärkt för mig att jobba med detaljer.
Eller hur, vi behöver ju upplevelser av att detaljträningen har gett mig en snabbare väg till målet.
Ja, precis. Eller, och det kanske inte alltid behöver vara snabbare, men ett mer kvalitativt resultat.
Ja, för jag tänker att det här är extremt vanligt i träningen. Att vi, speciellt när man har kommit igång, man, är, liksom, man har ett beteenderepertoar, man är liksom, ja, man har tränat ett tag förut. Och så kommer vi till det här att det planar liksom ut. Vi kommer liksom inte vidare. Det känns som att vi står och stampar lite grann. Och då är det här väldigt vanligt att vi har så här, lite slarviga beteende. Vi har klumpat ihop kriterier och beteenden. Och då blir det väldigt svårt att ta sig därifrån till den här exaktheten eller kvalitativa beteendet. Och det känns som att oftast när man pratar om det här så säger man, jag vill inte backa, behöver backa. Eller, det känns otroligt aversivt för oss att behöva liksom göra om på något sätt. Även om det är det som kommer göra att det går så mycket snabbare framåt. Alltså det går jättemycket snabbare att göra det liksom rätt från början. Ja. Än att försöka ta det från det här halvslarviga. Om man inte känner att men jag är nöjd med det. Det behöver inte vara så exakt. Nej. Jag bryr mig faktiskt inte mycket. Fine.
Ja. Ja. I vissa situationer så spelar det inte så stor roll också. Det beror på också, vad har man för häst? Alltså har man en häst som kan gå jättesnabbt upp i frustration och kan med det kanske bli en farlig häst, så kan det vara viktigare då med vissa detaljer än om man har en häst som inte bryr sig liksom så mycket.
Eller som är ganska nöjd som det är. Och, ja. Ja, det dög.
Ja.
Ja. Ja, absolut.
Så det beror mycket på olika saker.
Ja.
Men den här situationen med fölet då?
Ja, eller hur? Vi måste tillbaka till fölet. Det som vi gjorde med fölet, det var att alla människor fick gå ut. Fölet var kvar i sin lösdrift. Och så hade de en jättebra metallgrind eller staket. Som nu kunde vara på andra sidan om. Och då gjorde vi så att, och det är det vi kallar för skydda kontakt. Att man är på varsin sida om någon typ av barriär. Och det gjorde så att vi ställde fram en hink som fölet kunde äta ur. Det funkade lite så där för att föl är ganska små. Shettis föl är väldigt små. Och när hon stoppade ner huvudet i hinken så försvinner ju hennes synfält. Så att jag tror att hon tyckte att det var lite udda att äta ur hinken. Ja. Medan människorna var lite ovanför henne. Nära. Så att vi bytte till att vi vände hinken upp och ner på och la godisarna uppe på istället. Så det blev som ett litet minibord. Så, och sådana saker är så kul att man får testa. Så här, men vi testar med en bytta. Jag ser lite att hon är inte helt bekväm. Vi byter till det här. Vi flyttar den lite hit. Och då gjorde vi så att hon fick fortfarande nosa på grimman. Som vi höll helt stilla på staketet. Så att den rörde sig ingenstans. Den var kvar där hela tiden. Och sen fick hon klick och godis uppe på sin hink. Och sen gick vi över till att belöna ur handen. Och inga nafsighet. Hon tog inte det hårt längre. Hon var väldigt fin och avslappnad i ansiktet. Hon hade mjuk blick. Hon såg helt enkelt väldigt nöjd ut. Och vi fick jättefina repetitioner på att hon liksom började stoppa ner huvudet i grimman till och med. I det här nosdelen. Att hon började stoppa ner där. Jättefint. Och sen märkte man ju att hon hade inte så lång koncentrationsförmåga. Utan efter en så här 10 klick kanske så gick hon själv därifrån. Åt en stund med sin mamma. Och sen kom hon tillbaka igen och tränade lite till.
Men höll ni då grimman så här genom staketet?
Ja, så att hon skulle, precis. Okay. Ja, så att det formades som en liten ring, liksom nosdelen. Och så kunde hon targeta precis där. Så det blev jättebra träning.
Men om du skulle analysera den situationen som blev när människor var i lösdriften. Varför betedde hästen sig sådär? Liksom? Det känns ju som att den attackerade.
Eller hur? Ja. Mm. Och det är alltid svårt att veta så här, varför gjorde hon just precis det här just nu. Mm. Men lite bakgrundsinformation som jag fick höra om henne var att hennes mamma är väldigt ranghög. Eller ja, har företräde till många resurser. Är duktig på att flytta undan andra hästar. Så det har väl följt också sett att det är så man kan göra för att få resurser. Så kan man flytta andra. Så det har hon med sig lite personlighetsmässigt så att säga. Samtidigt som hon är så pass otränad och otam. Så att hon blev väldigt osäker kring människorna som skulle göra någonting. Och jag vet att hon har varit med säkert om någon verkning som inte varit särskilt positiv och sådär. För att man helt enkelt inte hunnit ännu att träna henne tillräckligt mycket. Och den kombinationen av både så här, var lite åt det tuffare i sin personlighet. Men var väldigt osäker i människosituation. Tror jag ledde till den här känslor i konflikt. Alltså hon ville väldigt gärna ha godisarna. Men hon visste inte riktigt vad hon skulle göra. Hon blev osäker och då uttryckte hon det på det viset. Och det är ganska viktigt att komma ihåg att just den här aggressiviteten som vi ser då av bita och sparka verkligen inte alltid behöver vara aggressivt egentligen, utan i det här fallet tyckte jag att det var väldigt tydligt att det var osäkerhet. Så att hon visste inte riktigt vad hon skulle göra. Hon visste att det var någonting med grimman, men det var lite för svårt. Den var lite hög upp, den var väldigt nära människan, det var två människor, människan backade lite grann. Så att hästen skulle komma fram till grimman. Det blev lite rörigt helt enkelt. Och det gjorde att det blev för svårt. Det blev en för svår situation. Det blev för många inblandade. Och då kan vi se det som en informationslöshet. Mm. Eller hur? Att så här, jag vet inte riktigt hur jag ska göra i den här situationen. Mm. Samtidigt som det som ni vill att jag gör är liksom alldeles för svårt över min tröskel.
Mm. Det är egentligen en massiv, det känns som någon form för urladdning nästan också då. Mm. Att, jag vet inte, det är en massa känslor kanske. Och så bara springer man och biter mot människan eller sparkar.
Och just att ha de här känslor i konflikt, att man både känner sig vill ha men för svårt och
Jag är osäker. Och, vet
För annars hade hästen inte brytt sig om godiset så hade den bara gått därifrån.
Ja.
Eller hur? Eller hade hästen haft en annan typ av personlighet så hade det kanske sett annorlunda ut.
Mm. Ja, precis. Ja, men tiggighet, liksom, jag tänker det kan ju uppstå i alla möjliga situationer. Och min erfarenhet är att det försvinner inte. Alltså någon kanske jag har hört andra sagt att det försvinner. Liksom man har tränat lite och bara, nej min häst blev så tiggig så jag lät bli och nu är det bättre. Men jag vet inte, för jag när jag flyttade eller när jag började vara i det stallet där jag har min häst nu, så var jag medryttare på en annan häst som fortfarande står kvar. Mm. Och den hästen, ägaren var jättesnäll och lät mig träna belöningsbaserad med den hästen, så det var den hästen jag lärde mig belöningsbaserad med. Jag hade den 2 dagar i veckan och det var jättekul och hästen älskade det och så vidare som det nu brukar vara. Och nu står den i samma flock som min häst och jag brukar få låna den till mitt syskonbarn så att vi kan ta oss ut i skogen tillsammans, och då rider hon då traditionellt och ägaren vill inte att vi ska träna göra på belöningsbaserat sätt, vilket vi såklart respekterar. Men den hästen kommer ju ihåg att jag och den har tränat belöningsbaserat. Mm. I början verkar det som att den hade glömt det. Men sen, jag tror kanske att den ser att jag ger min häst belöningar. Så det den gör nu, alltså jag har inte gett den någonting. Så att jag har liksom inte sagt att du får fortfarande av mig. Och vi har kanske, alltså det är kanske ett halvår vi har, är mer än det. Som vi har så här, eller varannan vecka har varit ute i skogen tillsammans. Jag har ju mest gått och promenerat med min häst den perioden. Och då kan den här hästen gå bak mig och typ nafsa i min hand. jämt. Och jag tycker som, det, gör som, det på nästan gör det ont i mig, för jag tycker synd om den. Och jag, men samtidigt så är det som att den ger inte upp. Nej. Det är helt liksom fascinerande. Och jag har också tappat tålamodet och liksom knuffat bort den. Bara ge dig liksom. Ja. Och vilket ju också är elakt mot hästen. Men det känns som en så här hopplös situation. För jag kan ju ändå som inte, jag kan inte göra emot vad ägaren säger. Det känns, det blir liksom fel för mig det också. Och då kanske någon tycker att vi inte skulle låna den hästen. Men det kan vi ta en annan diskussion om. Men bara det med att, att det verkar som att den, ja, men den ger aldrig upp. Och även när jag sitter på ryggen, alltså när, nu när jag börjat rida min häst igen, så kan den liksom komma bort till mig
och fråga.
Och, fråga och den vill inte gå framför, den vill bara gå efter. Och i andra fall, jag har varit med ridit på den tidigare, då är den en som gärna går först. Medan nu så den vill liksom bara följa efter. För då är det störst chans att den kanske kan få någonting. Och det, bara liksom som en så här bild på att det känns inte som tiggighet bara försvinner. Eller, ja, och jag tänker vi behöver inte analysera.
Det vet jag, eller det kanske du vet, Hanne. Gör den det bara med dig? Eller gör den det även med andra människor, typ sin ägare?
Inte på samma sätt. För att det var som i början, i början när vi var ute, så gjorde den inte så med mig. Det var som att den kom på sen. Genom kanske att se att jag ger mat till min häst.
Ja.
Eventuellt kan det också vara att det är vinter nu.
Mm.
Att det har blivit ett ökande problem för att det är vinter. Och det finns inte liksom mat på marken.
Mm. Eller hur? Annars kanske den börjar leta efter gräs istället.
Precis, precis.
Ja. Men nu är du den enda källan till positiv förstärkning. Är han
Ja.
Rejvufår.
Ja. Alltså det är ju egentligen hemskt. Alltså det är så här smärtsam situation egentligen.
Vet du vad? Vi har ju likadan. Den här lilla vita islandshästen vi har här. Han tränas inte heller belöningsbaserat. Och jag brukar inte ge honom godis. Men det har hänt några gånger. Och ägaren tycker att det är okej. Men helst inte. Lite mer så. Därför att han är också en sån som bara aldrig gör upp. Han är så desperat och frågar och frågar och frågar. Och varje gång, och bara när han ser mig, tror jag. Jag tror att det är mycket värre när jag kommer. Just för att han ser att jag ger mina hästar. Och ibland så lånar jag honom. För att han är så himla bra och bara följer med ut. Och så kan något av mina barn sitta på. Eller någon kompis till mina barn. Och då följer han ju med. Och ser att jag matar Luna eller vattnar. Och jag har gett honom godis ibland liksom. Och det gör ju också att det förstärks att ibland får man väldigt intressant faktiskt att det blir så. Men det som vi behöver se i det här, det är att det här tiggigheten, alltså etikett tiggighet, vad står det för? Vad betyder det egentligen? Vad ser vi för beteenden? Alltså, vi ser häst som sträcker sig efter människan.
Mm.
Eller hur, vill vara nära. Kanske tar nosen på människan. Buffar på människan. Mm. Försöker ta med läpparna.
Mm.
På handen, på godisväskan, på jackan. Eller hur?
Mm.
Som du säger, när man sitter på så kanske den tar huvudet så här, nära och... Mm. Ja. Försöker få uppmärksamhet helt enkelt. Och frågar så, hallå, jag vill också ha. Kan jag få vara med? Jag vill jättegärna träna. Skulle vi kunna se att det står för. Så jag tycker ibland att man använder ordet tiggighet i en sån negativ klang. När hästen egentligen inte menar det som så här. Man kan prata om det som att hästen är ouppfostrad. Och han är bara fräck. Eller han beter sig inte rätt. Men det är. Kanske det enda sättet för hästen att faktiskt fråga. Snälla, kan jag få vara med? Eller,
precis. Eller kan jag få...
Vad ska jag göra för att få din uppmärksamhet? Eller
det... Ja, den vill ha maten. Liksom. Eller de letar ju efter saker att äta. Det är ju ett väldigt, alltså det är ju deras naturliga beteende. Leta efter mat.
Men det är som att man har två barn och ena barnet får glass. Och så säger det andra barnet, men kan jag också få en glass?
Ja, uff.
Men nej, du får ingen glass. Det är klart att jag frågar.
Såklart. Och så, ja, såklart.
Och du får inte ens fråga om du kan få en glass. Du får inte ens säga det.
Ja.
Om du ber om glass så kommer du bli bestraffad.
Uff.
Men ditt syskon får glass.
Ja, det är hemskt.
Det är faktiskt lite taskigt.
Ja, det är det. Verkligen.
Ja.
Ja, vi slutar låna den hästen direkt.
Ja. Och därför tycker jag att vi behöver vara lite empatiska mot
dem. Ja, absolut.
Vi behöver inte vara hårda mot dem. De är inte dumma på något sätt. De bara kommunicera med oss. Och bara att de ens försöker betyder ju också att de inte har gett upp. Att de fortfarande har lite hopp om den här glassen.
Ja, de är inte döda än liksom. Ja. Men du, innan här gör för ont. Men för jag, min häst är ju Bullarnes speciellt tränad sen typ början. Han hade gått i flock och sen hämtade jag honom och så började jag träna. Han kan ju också vara tiggig, nu visar jag situationstecken. Och i början så hade jag ju ett problem att han bet mig. Han bet mig i magen, för det var där magväskan var. Och jag tänker, det är ju också någonting som är ganska typiskt. Att man får ett sånt beteende i början när man börjar träna en häst. Och när man själv också är ny. Och jag bara tänkte, och då kan ju många bli så här, nej, då får du inte. För att beter dig så här. Ja, du är dum, då får du inte. Men det som har hjälpt oss, det är ju att han får oftare. Och att jag började, för då hade jag Joanna som tränare. Och att hon gav mig råd att liksom bara så snart han tittar på mig så får han. Så att han kunde förstå att han behöver inte göra så stora beteenden för att få belöning. Eller för att få... För honom är ju det också, det är inte bara belöning, det är ju också lugnande. Man tuggar på någonting, det är en tröst när det är läskigt. Det är liksom, det är många saker.
Så det har en stor funktion, eller en bred funktion.
Ja, verkligen. Så det hjälpte jättemycket att så snart han liksom bara kollade på mig så fick han. Och därifrån, alltså, då var ju han väldigt ny på stället och ny med mig och ny med allt. Men därifrån har vi också kunnat liksom... Jag kan se skillnaden på när jag kan be honom fortsätta utöva ett beteende och skapa mer duration. Eller när nu behöver han verkligen, för att nu är det någonting som händer som han behöver hjälp med att hantera. Så då kan, men han, det är inte ofta att han biter i mig längre. Nu är det mer så här, dutta på min hand. Och då känner jag också, hur duttar han? Duttar han så här desperat? Nu måste jag ha, det är något läskigt här!
Eller är min hand!
Ja, precis. Eller är det liksom... han kan också vara så här, när jag tar honom från hagen. Så ger jag honom liksom någonting att äta. Ganska mycket, för ofta så nu är det ju ingen mat i hagen jämt. Så då kan ju han vara hungrig också. Så då kanske stoppa in liksom en näve eller så här nak i munnen. Och fortfarande medan han tuggar så kan han nästan varje gång så håller han på att dutta på min hand.
Ja.
Och jag har börjat tolka det mer som så här, åh vad kul! Hej liksom! Ja,
hej.
Du är här! Vi ska träna! Vi ska göra någonting! Ja. Och då blir det också en positiv grej. Det blir inte som att sluta tigga. Det bara, men vad kul att du är ivrig. Alltså, jag blir så glad. Ja.
Eller hur, vi behöver verkligen inte se det negativt. Om vi har så här små gulliga signaler.
Ja.
Så precis. Är det absolut kommunikation, eller hur?
Ja.
Att vi kan prata med varann. Ja. Och också att hästen kan säga så här, hej, vad kul att se dig, kan jag få mer godis? Eller kan säga så här, nu är det lite för långt mellan godisarna. Jag behöver lite mer. Eller, vilket är jättebra om hästen kan säga det till oss på ett bra sätt. Helst utan att hugga.
Ja, precis.
Ja. Men jag håller med att snåla med godis och ha väldigt goda godisar men väldigt sällan. Är liksom recept nummer ett för en tiggig häst. Att inte snåla, ge mat. Så att inte maten behöver vara en bristvara. Utan det är något som, det finns gott om det. Du kommer få, du kan vara lugn. Liksom. Det kommer mer mat. Underlättar jättemycket. Och kanske ha mat tillgänglig med en sån häst. Att det finns en höpåse. Så att om du är osäker på vad du ska göra, ät hö. Eller hur? Yes. Och då kan jag få det som kommunikation och feedback, att säga, min häst var inte så pepp längre på det jag håller på med. Vad kan det bero på? Så kan jag försöka klura på det.
Och så man också får en möjlighet att tänka själv. Om man håller på att träna och man bara, hur ska jag göra nu? Jag måste tänka. Så jag kan göra två saker. Antingen, men man kan ju ge hö som du nämnde. Jag har inte möjlighet att göra det alltid. Men jag kan ha hästen inne i en paddock. Mm. Så slänger jag några morotsbitar på marken och så går jag ut därifrån.
Ja.
Så att han inte ens når mig.
Ja.
Vi har ju...
Det tycker jag är jättebra. Att när inte du kan vara med aktivt och träna. Mm. Då går du därifrån.
Mm.
Vi står inte och liksom pratar i telefon. Eller pratar med någon granne. Mm. Och hälsar så bredvid och bara. Hallå, vad ska jag göra under tiden?
Mm.
Eller hur?
Mm. Om det
är inte schysst.
Precis, om det händer då står jag och matar honom faktiskt.
Ja.
Då
liksom... Antingen kan man bara mata på. Ja. Att maten är där hela tiden. Ja. Eller så går man därifrån. Eller låt hästen äta gräs. Om det finns gräs.
Ja. Ja. Precis. Men där, vi har ju en podd som, där vi pratar om paus och pausbeteende. Där vi går mer, för det här, då, nu börjar vi komma in på paus.
Ja.
där man kan ju lyssna på den också.
Eller hur, apropå den biten.
Ja.
Där du verkligen kan komma så här, tiggiga beteenden.
Ja. Men jag tänkte på en grej som jag känner mig väldigt nöjd med. Det här har råkat bli. Ja. Men det är att ha en signal för huvudet rakt fram, en muntlig signal som du kan säga var som helst, när som helst. Och för oss har det blivit vänta. För att när jag står och ska få på grinden efter att ha tagit honom ut ur hagen, så kan jag vara lite krånglig ibland. Och han står bak mig och duttar. Och då kunna säga vänta, så förstår han att det här är att jag ska bara stå med huvudet rakt fram och godiset kommer snart.
Ja.
Eller att ibland så kan det vara svårt att man har vinterhandskar på sig och så ska man få tag i godiset i väskan, så kan jag då också liksom säga vänta och så belönar jag. Och där sa du också någonting så här förra våren med vart man placerar belöningen. Och börjar man med att placera alltid belöningen där huvudet är rakt fram, så kommer hästen förvänta sig att där kommer belöningen. Så bara genom att göra det konsekvent kommer underlätta att hästen lättare kan stå med huvudet rakt fram och vänta på att godiset kommer dit.
Eller hur? Eller på marken.
Eller på marken,
en jättefavorit.
Men det gör man ju inte i träning.
Jo, kan man väl?
Ja, men inte, jo, såklart. Men jag tänker att man gör inte det jämt i träning.
Nej, inte jämt i träning. Nej, precis.
Men det är många gånger man behöver mata från handen också. Men då så alltid liksom göra det från med huvudet rakt fram.
Ja. Ibland så har jag, igår var jag ute och red. Och ibland så har jag med mig en tjej istället, har en liten minisjättis. Och ibland tar jag med mig den. För hon rider min andra häst. Och då det blir smidigare om jag håller i den.
Ja.
Och han är klickartränad. Och han är mycket medveten om när jag ger vattnar godis. Mm. Så är jag där direkt och bara, ja, här är min mun. Ingen borde säga här. Insert here. Och speciellt när jag ska greja, typ ska hoppa upp och så. Så kan han verkligen vara så här, hallå, prata med mig.
Ja.
Så då lägger jag bara, han är grym på att söka godis. Ja. Så då lägger jag bara en liten näve, kastar ner det. Och han bara, som en liten hund som nosar omkring och letar. Medan jag hoppar upp.
Ja.
Och det är också så här, man kan verkligen hitta så här smidiga lösningar. Så att den hästen inte hamnar i informationslöshet. Och vet inte vad den ska göra. Utan det finns hela tiden beteenden att göra som leder till förstärkare.
Mm,
och så får vi så mycket mer nöjda och harmoniska hästar.
Mm. Du vet, vi har snart pratat i en timme. Det här var...
Men det var så... Jag tänkte någonsin.
Ja. Precis, men det är så mycket med det här. Och man kommer inom så mycket, många andra områden också. Det följer liksom med.
Ja, för det här finns ju lite i alla situationer. Eller finns risk för i många, många situationer.
Ja, men jag vet, jag berättar till exempel. För jag vet en tjej i stallet som tränar belöningsbaserad ibland. Alltså i vissa situationer så tränar hon med klickar. Och hon har faktiskt lyckats få sin häst att... inte var särskilt tiggig. Alltså han verkligen så här vände bort huvudet. Vissa lär ju in sin häst att man ska vända bort huvudet för att få godis. Så det känns som att hon har liksom lyckats. Alltså, men det beror ju lite på vad man har för häst också, såklart. Men det är också, det är inte omöjligt att fast man kan träna, alltså man inte tränar jämt.
Absolut.
Helt belöningsbaserat så kan man också men träna in det. Om hästen aldrig får godis någon annanstans än när den står med huvudet bortvänd från den, så blir det ju det den förstår att den ska göra.
Eller hur? Det är just det att man måste vara väldigt konsekvent.
Ja.
Därför att så fort man börjar bli inkonsekvent, då blir det som att man har en intermittent förstärkningsschema. och när det blir så här just intermittent, då det är som att säga så här, du kan göra det här beteendet och ibland får det gå, ibland får det inte. Och det är sånt här Facebook funkar, eller sociala medier, eller vad heter de här spel, online-spel och sånt.
Ja.
De fungerar ju med intermittent förstärkningsschema eller förstärkningsfrekvens.
Mm.
Alltså man får ibland, man vet inte när det kommer. Mm. Och då blir man ju som helt galen liksom.
Mm.
Man kan bara inte sluta, eller hur? Vem av er sitter inte och scrollar ibland?
Ja.
För att ibland dyker det faktiskt upp någonting som man är intresserad av. Så scrollar. Ah, det här! Scrollar.
Ja, bra. Jag tänkte, det känns som en så här bra summering, för det får eller summering, men jag på säcken, för det får det ger ju mig en chans att förstå hur det är för hästen.
Ja.
Du bara börjar tänka på hur jag beter mig med min telefon.
Eller hur? Man fortsätter scrolla.
Ja, precis. Om det inte dyker upp någonting.
Ja.
Ja.
Och skulle det aldrig dyka upp någonting, alltså vann man aldrig några pengar på de här spelen, då
kanske man.
Då slutar man ju, eller hur?
Ja.
Det måste komma tillräckligt mycket ibland.
För men det kanske tar ganska lång Jo, men det kanske tar ganska lång tid innan man slutar, beroende på vad man är för personlighet.
Japp.
Ja.
Intressant, eller hur? Det finns massor att läsa om ifall man är intresserad, så googla på det. Intermittent förstärkning till exempel.
Ja.
Mm. Nice. Ja. Men, så, Anne.
Ja, men ge lite information då om hur vart man kan nå dig och så där.
Precis. Så känner man att man behöver hjälp med det här, känner man att men jag löser inte det här och jag behöver praktisk hjälp, då finns det. Det finns dels i mina e-böcker eller e-kurser på www.relationsträning.se. Och så finns jag på Facebook och Instagram. Och det är faktiskt Hanne som väldigt ofta skriver just i Facebookgruppen och hjälper till. Så det är helt fantastiskt. Så vill man fråga saker, så gör det i Facebookgruppen.
Absolut. Sen finns det ju på Ridesum också. Ja,
man kan boka lektioner med mig på Ridesum. Mm. Eller om man bara mejlar mig, så går det också bra. Men det finns alltid tider att boka i Ridesum-appen i kalendern där. Så det är bara fritt fram att göra det.
Mm.
Om man vill ha hjälp.
Mm. Ja.
Härligt. Vi hörs nästa gång.
Vi gör det.
Hej då.
Hej då.